5 december. Den här morgonen, femte dagen i julmånaden, vaknade inga på Rulseröd när de skulle. Jag vaknade inte jag heller. Och det hade nästan varit lika bra att jag inte hade vaknat alls, så mycket skäll som jag fick när de fick reda på varför alla hade försovit sig. Det var när vi satt åt frukost. Pappa hade lagt ut delarna av väckarklockan på bordet. Alla som jag hade skruvat loss och sen satt fast igen. Och inte ett ord sa han vanligt, han bara fräste. Du bara peta lite, fräste han. Hade du petat lite till så hade vi väl vaknat lagom till kvällsmaten. Jag vågade knappast titta upp över grötfatet. Jag satte tillbaka allihop skruvarna där de satt förut, viskade jag. Allihop utom den där runda pyttelilla, den fick inte plats någonstans. Åh, försvinn, sa pappa bara. Försvinn. Jag hoppade inte i träskorna en gång, utan jag smet upp för trapporna till farmor i bara strumplästen. Farmor stod i skafferidörren och kände med tummen om julosten verkade fin. Det var bra du kom, så kan du vända osten för mig, sa hon. Nej, sa jag. För om en råtta bara gnager det minsta lilla på den så blir det bergsäkert jag som får skulden, för det får jag alltid. Farmor visste förstås redan om det där med klockan, men hon bara skrattade. Hon skrattar på ett särskilt sätt, farmor. Om man har gjort någonting aldrig så dumt så känner man sig inte dum längre. Prat! En ost är väl ingen klocka, sa hon. Ta i här nu så vänder vi osten ihop. Då får vi skulden ihop ifall det går galet. Så där. Så enkelt var det. Jag hoppade upp på syskrinet framför gammelkalendern och femte bladet var inte det minsta råttätet. Vad var Crispina för en, sa jag. Det var väl något gammalt helgon, sa farmor. Såna var almanackorna fulla av förr i tiden. Men gamla Crispina i våran, hon kunde spå väder, sa farmor. Och så flyttade hon pekfingret från bokstav till bokstav medan hon läste versen före och jag efter. Om Crispina sola med östanmoln söver, så blir det snö innan natta går över. Jag drog undan gardinen och kikade ut. Öster, det är bakom björkarna där vid gamla fårbetet, sa jag. Och där är alldeles tjockt med moln nu. Ja, och barometern sjunker, sa farmor. Vi kan väl titta efter ifall det är någon vers som inte är råttäten imorgon med, sa jag. För om det blir snö som är snöbollskram så hinner jag kanske inte med att läsa. Imorgon, det är ju självaste Nikolausdagen, sa farmor. Och precis som hon sa Nikolaus så kom den första snöflingan dalande och smalt på rutan. Så hon sköt upp glasögonen och läste versen under namnet också. När Nikolaus bärer snö i hatten, låt då brasan brinna till långt in på natten. Vad är Nikolaus för en? Säg det fort, skrek jag och hoppade ner från syskrinet. För nu snöade det mer och mer ute. Han och tomten lär visst ska vara samma en, hörde jag farmor ropa när jag rusade ner för trappan. Håll ögonen öppna så kanske du får se en. Jag ställde mig mitt på gården och knep ihop ögonen för att se om Nikolaus skulle stå där när jag tittade upp igen. Men det gjorde han inte. Fritjof stod där istället. Han stod uppe på taket i källarstugan och släppte en stenbumling som han bundit fast i ett rep ner genom skorstenen. Vad gör du så för, Fritjof? Ropade jag. För att känna efter vad det är som gör att du ryker in så förjolat, ropade Fritjof tillbaka. Kila in i källarstugan och se om det står någon lurifax vid kaminröret och blåser emot. Jag visste inte om Fritjof bara skojade, men jag smög försiktigt upp för trappan ändå. För jag tänkte på vad farmor hade sagt om Nikolaus. Det var nästan kolmörkt i källarstugan, för gardin var neddragen. Men jag kunde se att gungstolen som ena meden hade varit sprucken på var lagad nu. Och det konstigaste var att gungstolen rörde sig. Varenda gång jag tog ett steg så golvtiljan knarrade, så knarrade gungstolen också. Det kändes som om hjärtat hoppade upp och började picka i halsgropen. Men sen såg jag att det röda överst på gungstolsryggen som såg ut som en tomteluva, det var bara Fritjofs röda luva. Sen hörde jag Fritjofs röst igen. Oho, har du somnat, rullepöjken? Det ekade i kaminröret och jag kände det precis som om jag hade vaknat ur en dröm. I detsamma hörde jag en moped knattra ute på gården. Och när jag kikade i gardinspringan såg jag att det var brevbäraren som backade upp på logbron för att se bättre. Jag har ett brev till dig, Fritjof, ropade han. Ska du komma ner och hämta det eller ska jag skicka det med flygpost? I detsamma släppte Fritjof stenen ner genom skorstenen igen. Det brakade till. Och sen kom en sån massa sot yrande genom kaminluckan att jag höll på att tappa andan. Jag slog upp fönstret och skrek att sotproppen hade lossnat. Bra, rullepöjken! Ta med dig min luva och kom ut då, ropade Fritjof tillbaka. Men sen verkade det som om han måste använda tungan och balansera mig. Så konstigt lät han. Sen kom en takpanna dansande ner i snöbärsbuskarna. Sen kom det tre på en gång och sen kom Fritjof. Som väl var kom han med benen och ändan först. Men det brakade och knastrade för han slog ner just där som snöbärsbuskarna är som risigast. Aldrig hade jag trott att Ingeborg kunde springa så fort. Innan jag var ner för trappan och runt knuten satt hon redan på huk bredvid Fritjof och höll om honom och vaggade honom precis som om han var ett barn. Och käre du, hur gick det? Svara då, du lever väl? Ja, vars. Nu när luvan sitter där den ska, sa Fritjof och drog ner den över öronen. Utan den är jag lealös som en vindflöjel, särskilt när jag ska sota. Och bara en liten stund efter satt vi på kontoret och doppade långskorpor. Jag försökte doppa min så den blev precis lika mjuk som Fritjofs. Och jag satt nära honom också för Ingeborg hade måste springa ut i borden för att expediera Viktors Elsa som är vår närmsta granne. Elsas Viktor var bonde förut, men nu har han arrenderat ut jorden till Teklas Anton som har gården bortanför och börjat på fabrik i fabriksbyn. Förr så kunde Viktor slita på åken från morgon till kväll och aldrig hörde jag att han hade ont någonstans, hörde Elsa sucka ut i borden. Nu är det bara välling och vitt bröd som man inte får ont i magen av. Fritjof hade hört vad de pratade om han med, men han sa inget. Vi satt nära ihop. Och Fritjof petade den sista bullen hit och dit på fatet tills den trillade över kanten. Den ser så ensam ut, så jag tror vi delar den i två, viskade Fritjof till mig. I detsamma kom Ingeborg in på kontoret igen. Hon såg trött ut och brydde sig inte om att det inte fanns något dopp kvar till henne. Vad var det för ett brev du fick, sa hon. Vadå? Det... sa Fritjof och stoppade hela sin bullbit i mun. Jo, det var om den där vaktmästarplatsen, du vet. Så du kommer att flytta härifrån nu då? Sa Ingeborg med så låg röst att den knappast hördes. Fritjof drog åt sig ljusstaken och tog fram brevet och stack in det i lågan. Jag tror nog att en mår bäst om en får leva där en hör hemma, sa han. Och vände brevet så det började brinna i andra änden också. Så jag försöker nog att hanka mig fram på fisket och bina och jorden som jag har gjort hittills. Han släppte brevet på golvet och där blev det bara en liten askhög kvar av det.